Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Vetenskapspodden Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och den här gången har jag pratat med Charlotte Hagström som är docent i etnologi vid institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Charlotte, eller Lotta som många kallar henne, har forskat en hel del kring namn. Är du som lyssnare nöjd med ditt namn? Eller har du bara förlikat dig med det som dina föräldrar gav dig, trots att du inte känner dig som en Rune eller en Kerstin? Kanske hade ditt liv tagit en annan riktning om du fått heta Alexander eller Beatrice istället. Att inte bara omgivningen hade betraktat dig annorlunda då, utan också att din självbild hade förändrats. Sånt ska vi snacka om idag. Men även om cyklandets roll i samhället, lite om den systematiska samlarens drivkraft och, sist men inte minst, vad är det för regler som gäller för fredagsmys egentligen? Trevlig lyssning! Hej och välkomna till Forskaren och jag. Idag befinner jag mig i Lund och mitt framför mig sitter Charlotte Hagström. Välkommen Charlotte.
Tack.
Ja, du, normalt sett när jag pratar med någon här i Forskaren och jag så brukar det vara ett ämne och sen är det lite utvikningar utifrån det. Mm. Men nu när jag har gjort lite research på det här, då känns det som att det är julafton och det är en nyöppnad Aladdin-ask med massor med goda praliner som man får, och man vet inte vilken man ska välja. Så det här ska bli skojigt. Den första pralinen då som jag plockar upp här, lite kort bara, som kuriosa, när man googlar ditt namn, då kommer ofta termen fredagsmys upp. Så ni verkar vara tätt förknippade där ute på nätet. Hur kommer det sig?
Jo, och det är ju lite intressant, för det är ju liksom verkligen inte det som jag brinner för i min forskning. Fredagsmys är ju liksom inte, det är inte min stora grej. Utan det här kommer sig att för ett antal år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg när det här var, så ringde det upp en journalist, ringde upp mig från Svenska Dagbladet och undrade om man kan säga att fredagsmys är en ritual. Och så diskuterade vi det här och så sa att jo, men det kan man säga. Och sen så skrev hon en artikel om detta i tidningen. Sen plötsligt så började ringa en massa andra journalister och fråga om det här. Och då hade jag inte gjort någon forskning om det, utan jag bara liksom uttalade mig allmänt kring ritualer. Och så tyckte jag var lite konstigt att de ringde just mig. Och sen så upptäckte jag att om man söker fredagsmys på Wikipedia så står det att enligt etnologen Charlotte Hagström i Lund så...
Det går snabbt att muta in ett område. Så här, om man
och jag
är
vet
först,
inte vem det är som har skrivit det där på Wikipedia. Men det gjorde ju att journalister läser ju varandra också. Så att då bör de ringa och ställa frågor. Och så till slut så tänkte jag så här, men jag kan inte bara sitta och uttala mig utan att ha något på fötter. Så här, att jag måste faktiskt göra en undersökning.
Ja, det förpliktigar lite det där.
Ja.
Men du, kort då bara, vad har du att säga om fredagsmyset som ritual?
Att det är ju liksom ingen sån här superviktig ritual i jämförelse med jul eller så, om man säger så. Men det är ju någonting som har kommit i sin början av 2000-talet. Den är viktig på så sätt att, och det är det som gör det intressant för mig som etnolog då, att det är en markering av att man går från vardag till helg, och sen så har man den här lilla ritualen så att säga, som är väldigt enkel att genomföra, och sen så går man då från ja, arbets- eller skolvecka till helgen, och den har man då på fredagarna. Man gör det väldigt enkelt för sig. Finns vissa saker som ska ingå. Man ska ha någonting att äta. Det kan vara då framförallt tacos. Även pizza.
Det är roligt att i Sverige ska man äta tacos, ja, på fredag.
Och man ska verkligen så här svenska tacos. Mm. En person som har ätit tacos i Mexiko till exempel.
Har inte känt igen sig riktigt.
Nej, det tror jag inte. Men det ska vara tacos och det ska vara, eller pizza då. Och så ska det vara någon dryck. Och det är det man tycker om. Barn är ofta någon läsk eller juice. Föräldrar vin, kanske öl. Inte så att man blir berusad, utan ett glas, kanske två möjligen. Men så ska man sitta i soffan tillsammans, gärna tätt. Man ska vara klädd i lite så här avslappnade kläder. Man ska titta på tv-program som hela familjen kan se ihop. Och man ska göra detta ihop med familjen oftast, eller nära vänner. Det är absolut ingen bjudning. Det är liksom inte så här att man, bjuder man hem någon så är det inte ett fredagsmys.
Nej. Blir det gäster, nej, här är det blod, det tjockare än vatten som gäller.
Ja, men man kan också ha det ihop med kanske väldigt nära vänner. De människor som man kan gå omkring i pyjamas ihop med, typ.
Så det, man kan säga att det ska man tolka som en hedersbetygelse om man blir inbjuden på fredagsmys. Då är man verkligen,
ja,
family.
Ja, det är man. Men jag tror inte att man säger så här, vill du komma hem till mig på fredagsmys?
Nej.
Utan mer att är man hemma så blir det fredagsmys.
Ja, just det, bara händer. Inga inbjudningskort.
Nej, där. Absolut. Nej. Inte.
Då är det inte fredagsmys. Men, du, men tror du att det här, eller vet du om det här är speciellt svenskt?
Mm. Jag har frågat lite bekanta och kollegor i Norge och Danmark. Och så här, och, alltså man vet kanske att det finns, men man har inte någon motsvarighet i andra länder. Utan det känns väldigt svenskt. Sen är ju ritualer är ju intressant på så sätt, oavsett vilka ritual man pratar om. Att det finns liksom vissa ingredienser som ska ingå i det hela och så. Så om man inte har de här sakerna så fattar man inte att det är en ritual. Alltså maten är till exempel någonting som ingår i nästan alla. Men sen i alla, om man pratar om fest och gemenskap. Så här, förutom att det då är någonting som stärker gemenskapen, om det är familjen eller släkten eller jobbet eller så. Så finns det ju också en uteslutning, alltså vilka får vara med? Får alla vara med? Och tänk om man inte har någon att ha fredagsmys med, kan man liksom ha fredagsmys på distans? Mm. Vissa hävdar att det absolut inte går. Jag hade en del när jag gjorde den här dokumentationen, så var det en person som sa, men jag har fredagsmys med min särbo varje fredag, vi skypar vårt fredagsmys.
Ja, modernt! Ja. Digitalt fredagsmys.
Ja, så att det är liksom lite, och det som jag tycker kan vara då intressant med fredagsmys är ju att man får göra lite som man vill. Liksom. Om jag inte vill äta tacos så är det ju ingen som säger att men det måste du. Nej. Utan du får göra som du vill. Liksom.
Det där när du nämner att man sitter hemma och tittar på spåret och så. Det finns ju någonting, i alla fall hos mig, lite klaustrofobiskt över det där. Mm. Att man känner sig nästan bunden kring en rit. Att man, ska vi sitta vi här nu igen?
Ja.
Vad fasen? Ja. Kan man inte ut och röra på sig lite? Måste vi sitta här och glo varenda fredag även?
Fast det är ju lite det här att på, just att man gör det på fredagen, den här att alla är lite trötta efter veckan. Alltså det finns liksom inga riktiga krav på att du måste nu, bjuder du hem folk så måste du vara social och trevlig. Här får du sitta med folk som du faktiskt kan liksom sitta där och småsova i soffan utan att det gör någonting. Jag tror att det är det som också lockar mer än att man gör en stor, ska man bjuda hem gäster så blir det en helt annan sak.
Mm, jag förstår. Det om fredagsmys. Jag läste någonstans att drivkraften, som du hade sagt, att drivkraften i din forskning, oavsett om det handlar om namn eller ritual eller faderskap eller cykling, som du håller på med alla de här grejerna, är att besvara frågan, varför gör folk som de gör? Det låter lite som rumpnissarna, tycker jag. Varför gör de på detta viset? Så, lite så.
Men etnologer är som rumpnissar, bitvis. Just alltså, frågan, varför gör man på detta viset? Och för mig är det verkligen sådär, från dag ett, det var därför jag blev etnolog. Alltså, varför, jag ville veta varför folk gör som de gör. Och sen finns det ju vissa saker som är mer intressanta än andra, om man ser så. Men jag tycker det här med vardag, alltså den här vardagen. Nu, ritualer kan ju vara både liksom vardag och väldigt liksom icke-vardag. Men varför gör folk på det här viset?
Ja.
och det säger också någonting om varför gör jag på det här viset? Alltså, jag vill veta det här. Det är det som driver mig.
Mm. Men finns det en liten botten i det, förutom nyfikenhet, förundran slash varför är folk så knäppa? Eller lite så, inte knäppa, men så här, vad konstigt att de gjorde just
ja,
så.
Ja, ibland är det ju så. Vissa saker kan ju vara lite konstiga. Så va? Och då vill jag förstå varför gör man så här. Och jag hade en gång en av mina första lärare som sa, som jag tycker var väldigt klokt, hon sa det att man behöver aldrig liksom acceptera något, men man måste försöka förstå det. Och det kan ju handla om allt från liksom islamiska terrorister till nynazister till folk som slår sina barn. Eller varför gör de på det här viset? Och det betyder ju inte att jag tycker att det är okej, men jag vill liksom gärna förstå vad de bakomliggande sakerna. Och då är det ju, det är klart, det finns i många fall säkert psykologiska skäl och sådär, men jag är ju då som etnolog mer intresserad av de kulturella sakerna kring det här.
Om vi ska beta av lite alla dina praliner som sagt då, så går jag tillbaka nu ända till 2006. För då gav du ut en bok som heter Man är vad man heter, namn och identitet. Och i den så har du tittat lite på vad namn har för betydelse för, dels för den som bär det och för den som ger det och för den som ser eller hör det, alla de tre. Och till att börja med, vad var det som lockade dig att börja forska kring det här ämnet? Vad var det som triggade dig kring det här?
Alltså jag tycker att namn är vad man kan kalla för en cultural universal. Det finns vissa sådana här saker som är gemensamt för alla människor överallt i hela världen och i alla tider. Namn, alltså personnamn, alla människor har ett namn. Har alltid haft det och i alla samhällen. Och därför tycker jag det är så intressant, för det är något som förenar alla människor. Men sen finns det ju en variation inom detta. Alltså vad funkar som ett namn? Vem är det som bestämmer vem som ska ge namnet? Har man samma namn hela livet? Alltså det finns en massa variationer. Det finns en gemensam bit och så finns det olika bitar på det. Och det lockade mig jättemycket. Och jag har alltid tyckt det var väldigt intressant med namn, därför att, just för att alla har det. Och sen så fick jag då möjlighet att forska om detta. Och att namnet är ju så viktigt, därför att vi kan inte tänka oss ett samhälle utan namn. Tänk om man inte hette något, hur skulle vi hitta varandra, du och jag till exempel? Du har aldrig kunnat få kontakt med mig om inte jag hade hetat något, och så hade du kommit där och skulle leta efter mig i det här huset och så hade du inte hittat mig och så. Så att man måste ha ett namn. Men sen att man liksom använder det på olika sätt, vad betyder det att man har, ja, spelar det någon roll vad man heter? Ja, det gör det. Men hur spelar det roll och för vem och i vilka sammanhang? Så.
Jag har ju två barn. Och jag är väldigt nöjd med det antalet. Jag behöver inte fler än så just nu. Men ibland så har det dykt upp namn som jag har gillat så himla mycket, att jag faktiskt tänkt tanken att kanske ändå att vi skulle ha lite par till. Så vi kunde få döpa en pojke till Rolf eller en flicka till Teddy eller vad man nu gillar så här. Och jag tänker att om man är beredd att tänka, om man tänker, i alla fall tänker tanken på att man ska ha ett barn till för att få namnge, då måste ju den drivkraften ändå vara ganska stark. Men tänker, varför tror du att det är så roligt att hitta på, eller så, vad är det som driver en att, ja, varför är det så roligt att hitta på namn?
Jag tror, om det är så att du känner att du vill ha ett barn till bara för att du har ett bra namn på lag.
Ja, du inte räcker
det
kanske, inte det.
Nej, det räcker inte.
Men jag tänker ändå att att många tycker att det är kul att namnge.
Jo, men det är ju liksom att du, just när det gäller ens barn eller kanske ett husdjur man tycker mycket om, så det är ju inte så att man bara tar ett namn vilket som helst, utan det är väldigt mycket som liksom man tänker igenom det här. Det finns en massa för och emot och man går iväg och de har olika namn mot varandra och så. Så att det är ju en del av föräldrablivandet också, att fundera ut när man lägger liksom mycket värderingar i det, man lägger liksom drömmar om hur det här barnet ska bli och så. Så att det här i att säga egentligen vad innebär det att ha ett visst namn, ja, det säger ju också väldigt mycket om den som har gett namnet. Om du nu vill kalla din dotter för Teddy, det kan ju liksom, om det nu finns en liten Teddy, så är det ju inte hon som har bestämt det, utan det är ju du, så det säger ju kanske mer om dig än om henne egentligen.
Men det här med drömmar och så, finns det någon forskning som tyder på det, att ett namn leder ett barn i en viss riktning, så att om till exempel har döpt sitt barn till Obama så ökar chansen att det barnet blir politiker, eller om man döper det till Messi
Nej.
Så ökar chansen att...
Nej, så enkelt är det ju inte.
Nej.
Utan, men det finns ju liksom, man kan ju säga så här, att om man har ett namn som är väldigt udda, som är liksom ingen har hört, så får man ständigt upprepa kanske vad var det du hette, eller hur stavar du det här. Men hur man förhåller sig till det beror ju också på hur man är som person. En del kanske tycker det är jättejobbigt att behöva göra det, och en del tycker att nej, men det är ju ganska häftigt att ha ett namn som ingen annan heter.
Ja, för då blir det ett samtal kring det.
Och ja.
Men hur är det med sån här klasssteg eller klasshopp? Jag tänker, finns det någonting som tyder på att man vill ge sitt barn... till exempel Filip, alltså stavar man Filip med PH bara för att det ska kännas lite mer överklass, och med en förväntan eller dröm att då ska man liksom ha ökad chans att lyfta sig.
Alltså där kan man säga två saker. Det ena är då det här med stavningen överhuvudtaget, så kan man säga att den är viktigare idag än den var tidigare, tycker inte alla men många, därför att vi ser ett namn mycket oftare idag. Om man går liksom 100 år tillbaka så skrev man inte sitt namn lika ofta som man gör idag. Nu står det ju överallt, du ser ju ditt eget namn flera gånger om dagen. Så. Och då kan det också vara ett sätt att om man nu har ett väldigt vanligt namn, så kan det vara ett sätt att liksom föräldrarna då bestämmer att om vi stavar Anna med H på slutet så låter det fortfarande som Anna, men det ser annorlunda ut. Så. Alltså det kan vara ett sätt, eller man stavar Robin med Y eller någonting. Men sen kan man säga så här... klassnamn, ja, precis som allt annat så är ju saker förknippat med, alltså vissa saker är kanske mer vanliga i vissa miljöer än i andra, och det säger ju ingenting om att någonting är bättre eller sämre, men om man säger så här, det finns inte inom kungafamiljen skulle jag bli ytterst förvånad om man någon av kungabarnen fick ett barn som de kallar för Kevin till exempel. Därför att det är inte ett namn som brukar användas i den kretsarna. Men det säger ju ingenting om namnet i sig, liksom, utan vad vi förknippar med det, precis som allt annat. Det finns en fransk sociolog som heter Pierre Bourdieu som pratar om kulturellt och ekonomiskt kapital, och att det finns olika smak. Att man i vissa miljöer så läser man vissa böcker, ser vissa tv-program, äter viss mat och så vidare. Och namn går ju in i det precis som allt annat. Och det säger ingenting om att namnet är sämre eller bättre, men det är vanligare där. Sen är det ju också så att namn förändras över tid. Namn som är helt omöjliga i en generation blir plötsligt vanliga i nästa generation. Så att ett namn som kan vara väldigt liksom udda i en tid kan bli helt jättevanligt i en annan tid. Och då kan det också liksom... förflytta sig liksom i status eller popularitet.
Så man vet aldrig. Men jag tolkar det som att man kan, genom att namnge eller döpa sitt barn till ett så kallat lite finare namn, så ökar inte det risken för att, eller ökar inte det chansen för att barnet ska bli mer lyckat.
Nej, alltså det är ju, namnet är bara en liten variabel av allt annat. Man ska ju inte heller liksom säga att det spelar absolut ingen roll om du heter Lingonstrumpa, så har du liksom lika stor chans som någon annan. Folk kommer hela tiden att fundera över den här. Liksom, varför heter du så?
Men det tycker jag är roligt när en lingonstrumpa, för man kan ju tycka att namn är lite fantasilösa, i alla fall i Sverige, att det inte är mer så där att man döper folk till hon som springer snabbt i korridoren eller
ja, men vi har ju
han som
inte,
äter
ja.
Upp snabbt och så, som man tänker att det är gamla indianamn och så.
Ja.
Finns det fortfarande i vissa kulturer?
Alltså det finns ju helt olika var... Alltså vi har ju i Sverige så är ju de flesta namn ett namn. Liksom. Det finns en del sten, det är ju också ett ord, eller bo eller så. Men kinesiska namn kan ju ha, det är ju en helt annat sätt att liksom namnge. Heter du snö på kinesiska så heter du verkligen snö. Liksom. Och det tycker jag är, det är det som är så fascinerande. Att namnen kan vara så olika i liksom.
Men i en svenska namn som har en koppling till exempel till naturen, de är ju så vanliga så de har ju på något sätt förlorat sin betydelse. När man hör att någon heter sten, då tänker man ju inte längre på en sten. Det är ju, ja. Men om jag skulle döpa mitt barn till plasthink, då skulle ju alla tänka på en plasthink.
Ja.
Så det hade ju mer effekt då, ja. Om man ska ha en relation till namnet.
Och så kan man ju fråga sig, varför skulle du kalla ditt barn för plasthink? Liksom? Vad är det du vill uppnå med det?
Varför vill man kalla sitt barn till sten? Jag vet inte. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte köra en liten rolig lek här med dig, tänkte jag. Jag det här med vilken betydelse ett namn har för den som ser eller hör det. Så jag tyckte att du skulle få associera fritt här. Och så jag ska säga 6 stycken namn. Och sen vad som kommer upp. Är du med på detta?
Ja, visst.
Då kör jag först det här. Loffe.
Ja, då tänker jag på Janne Loffe Karlsson. Och så tänker jag så här lite... Så.
Ja, men det där med att döpa, eller nu säger jag döpa igen, namnge.
Ja. Det här är för mig ett smeknamn, ja. Han heter inte Loffe utan han kallas Loffe.
Ja. Men det här med att ha ett namn då som är så tätt förknippat med en kändis, det var lite därför jag tog det, för att jag förväntade mig att du skulle säga Loffe Karlsson. Att då får man ju kanske höra det hela tiden.
Ja, sen kan man ju säga att namn liksom förändras över tid. Alltså jag har en son som heter Ragnar.
Ragnar Skanåker tänker jag på, han är OS-skytten.
Jaha, ja det är inte därför han heter. Nej. Det. Men, men när han föddes så var det flera som sa, åh, Ronny och Ragge, de här komikerna. Och så säger det är ju ingen som tittar på dem idag. Nej. Liksom. Så att det...
Du menar att Ragge egentligen heter Ragnar då?
Ja, förmodligen gjorde han väl det, tror jag. Alltså, min Ragnar kallas ibland av vissa kompisar för Ragge. Men jag gjorde ju inte den kopplingen. Men det var ju liksom någonting som var igång då. Så att en kändis som har ett namn kanske försvinner ut. Liksom. Om 10 år kanske inte Loffe är förknippat med Janne Loffe Karlsson.
Nej, han gick också tyvärr bort nyligen. Namn nummer 2. Cassandra.
Då tänker jag på alltså det är någon bok när jag läste, men nu kan jag inte ganska komma ihåg vilken bok det är, men huvudpersonen i en bok, Cassandra, vem 17 kan det vara? Jag bara direkt så, om jag ska associera direkt så var det en person i en bok. Jag har ingen riktig relation till Cassandra.
Men tycker du att det, ja, nu är ju risken stor att jag kommer att trampa någon på fötterna här, men jag tänker ju lite så här på Tiffany Persson, hon karaktären, att hon eventuellt skulle kunna ha ett barn som heter Cassandra, att det finns någonting lite, ja, hur ska jag säga detta, någonting lite lågutbildat.
Ja, samtidigt som det ju är ett, det är väl ett grekiskt namn, är det inte det? Alltså Cassandra, jag tänker så här grekisk mytologi eller någonting, nu kanske jag är helt ute och reser, men där kan man säga så, det är ju intressant det att du gör den associationen där, därför att det är ju ofta så att om man ser liksom, om man säger att det finns, men det kan man diskutera väldigt mycket om det skulle finnas 3 klasser, men vi säger överklass, medelklass och underklass eller arbetarklass. Så är de som är mest oroliga är ju medelklassen som inte vill sticka ut åt något håll.
Det är en ängslig skara.
Precis, ja. Alltså är man längst ner eller högst upp så kan man ta ut svängarna. Men, och när du säger då Tiffany Persson så tänker jag att du tänker kanske inte världens mest högutbildade
Nej, det säger kanske lite om mig också. Precis, att jag tillhör den ängsliga medelklassen eftersom jag gör den här sessionen. Gå vidare. Janus.
Janus. Oh, men det är ju Janus, Frasse och Hilding och tårtan.
Ja.
Och det säger ju någonting om min ålder.
Att du är född på 60-talet.
Precis, ja. Och, men Janus är också, jag vet inte faktiskt varför de hette just det i den här tv-serien. Men Janus för mig är också ett ungers namn. Så jag tänker, spontant tänker jag på tårtan eftersom jag gillar det tv-program så mycket. Men jag kan också tänka att det är någon som är från Ungern.
Ja,
och så tror jag att Janus, om man är född på 2000-talet i Ungern eller har ungerska föräldrar, så tror jag inte man heter Janus. Men det är jag inte helt säker på. Jag tror att det är någon som är lite äldre som heter det. Men det vet jag inte. Mm. Det kanske är någon lyssnare som har koll på det bättre.
Ja. Jag gör också kopplingen till tårtan, men även öst i Europa och av någon anledning klassisk musik. Det, det kanske finns någon koppling där mellan Östeuropa och klassisk musik, men jag tänker piano om någon anledning. Ja, Berit.
Berit är ett jätteintressant namn, tycker jag. Det kan, för mig är det en person som är född på 50-talet eller tidigare, i alla fall inte efter 50-talet. Det är intressant på så sätt att i Sverige så är många namn, flicknamn slutar på A.
Du slår på
bordet. Oj, förlåt.
Bordet, så. Ja, Berit.
Ja, Berit. I Sverige är många namn som slutar på A, flicknamn. Så att man drar ofta slutsatsen att någon som heter ett namn på A är en kvinna. Och är man inte på A så är det inte en kvinna. Och jag hade en gång en gästforskare som skulle göra en intervju. Hon kom från Östeuropa någonstans. Hon skulle göra en intervju med en person. Och så kom hon tillbaka, så var hon jätteförbluffad över att Berit visade sig vara en kvinna. För det hade inte hon tänkt. Nej. Liksom, utan det lät ju som en man. Och så tänkte jag, ja, det var intressant för mig tyckte jag då att det säger ju något om hur jag har dratt en massa slutsatser och så här. Men Berit man vet inte vad jag ska säga om Berit.
Ja, association, vad din association är.
Jo, precis, om jag, det skulle också kunna vara faktiskt idag, tror jag man ska kunna tänka sig en liten flicka som heter, för jag tror det är ett namn som kommer tillbaka, Berit. Men det har varit väldigt så 50-tal och tidigare.
Ja,
så att det finns liksom inga Berit som är födda på 70-talet. Eller det någon finns det väl, men det är inte så vanligt.
Mm. Jag tänker också lite äldre då. Jag tänker mattant.
Alltså,
fast ingen specifik så. Det fanns inte när jag gick i skolan någon som hette Berit. Men
nej.
Det finns någonting lite mysigt över det också.
Mm. Men Berit är ju en sån person som, det är väldigt svårt att dra en slutsats annat än ålder. För jag känner Berit skulle kunna vara, ja, kanske matan, man skulle också kunna vara syo eller någon sån sjuksköterska. Alltså man har ju träffat många Berit i sina dagar.
Men omhändertagande, finns det inte någonting varmt i det? Tycker jag.
Ja, det kanske det gör. Jag försöker komma på, jag har ju träffat en del Berit, men om det finns något gemensamt för dem. Jag vågar nog inte säga det. Nej. Annat än att åldern är det gemensamma.
Det får jag tydliga med att det här är ju bara associationer vi gör. Jag bestämmer ju inte hur en Berit är här alltså. Nästa, Sonny.
Sonny, ja. Ett av dessa y-namn som det finns jättemycket tankar kring. När jag höll på med min forskning kring namn så fick jag ofta, det var liksom Sonny, Conny, Ronny som man buntade ihop. Och y-namn finns det liksom, det är ett helt begrepp att när man talar, alla y-namn slutar inte på y, utan det är många som då ville gärna bunta ihop Kevin och Liam som också är ett typ av y-namn då.
Varför skulle det vara Kevin? Du menar att det,
nej, därför att typen av namn, att Sonny och Ronny och Conny har en son som heter Kevin och Liam. Att det är liksom, man gör en association till klass, till utbildning och så vidare. Att det finns vissa namn som, och det är framförallt pojknamn som man då associerar med det. Sonny är ju inte speciellt vanligt namn. Alltså, det finns ju Sonny, men inte, jag skulle säga att Ronny är betydligt vanligare. Men det finns en idé eller en föreställning hos många om att heter man Sonny, Ronny, Conny så är man lågutbildad. Man är, och det är en intressant, för det här har jag stött på jättemånga gånger. Lågutbildad, arbetarklass, sitter i fängelse. Ja. Precis som om de tre skulle höra ihop.
Ja, det var ju lite liksom därför jag tog upp det här. Ja. För att man, det har man ju hört att folk säger så här, ja, att tidigare i alla fall att pojkar med, så hade pojkar som slutade på YB var mer kriminellt belastade rent statistiskt och så.
Ja.
Så har du hört om det, ja, finns det, alltså, någon belägg för det?
Alltså, ja, det belägget som jag såg var vilket som var det vanligaste namnet i norska fängelser, och det var Jan. Och det hette också den namnexperten som uttalade sig. Och det handlar ju om liksom, det är vanliga namn. Och det var en viss ålder då. Nu vet jag inte vad det vanligaste i norska fängelse är idag, men jag skulle gissa att det är någonting typ så. Jag tror inte det är Ronny, Conny, Sonny.
Det kanske är Magnus.
Ja, alltså jag skulle vilja gissa att det är ett väldigt vanligt namn. Det var, jag gjorde faktiskt en, nu kommer jag lite från det här, men jag blev intervjuad av någon sån här byggfacktidning en gång, och de har tagit reda på vilket som var det vanligaste namnet bland byggarbetare, och jag tror att det var Tommy och Anders. Nu vet jag inte om det stämmer fortfarande, men liksom vanliga namn i en viss generation, helt enkelt.
Du, nu går vi raskt vidare till en ny pralin här.
Ja.
Och nu ska vi prata om cyklar och cykling. Eftersom det är ju, du är ju ett pågående forskningsprojekt som heter Cykeln och friheten, som du jobbat med sedan ett par år tillbaka, och där arbetar ni, du tillsammans med Lars-Erik Jönsson heter han, utifrån två olika teman, ett som heter den politiska cyklisten och ett som heter äventyrscyklisten. Berätta om detta.
Ja, alltså vi ska ju säga då, det är ju alltid kul att forska om saker som man är intresserad av, och vi är väldigt cykelintresserade, både Lars-Erik och jag. Men cykling, om man säger så här, det är ju jättespännande. Nu är jag verkligen inne i det här, för jag tycker det är så himla roligt och vi håller på med det just nu. Så. Men cykeln är intressant på så sätt att den har då, när den så kallade säkerhetscykeln kom då i slutet på 1800-talet, så har den ju sett i princip likadan ut. Så att skulle du träffa en människa från 1900, säger vi, så skulle den, och den såg en cykel, så skulle den direkt fatta vad det är, för cykeln har liksom inte förändrats, det har kommit nya material och växlar och sånt där, men liksom generellt sett så ser den likadan ut. Och därför är cykeln så spännande att se, att den ser likadan ut ungefär som det här med namnen alla har liksom, så här, men man kan lägga in så mycket olika laddning i den, och den betyder olika saker i olika situationer, i olika miljöer, i olika tider. Idag så är det ju en sån cykelrevival, kan man ju säga. Alltså man, nu är liksom cykeln ses som lösningen på väldigt mycket trafikproblem, och så här, det är väldigt bra att folk cyklar. Under 50-talet så gick liksom cyklingen ner, från att ha varit väldigt stort så gick liksom cyklingen ner, och nu är den på väg upp igen. Cykeln kan betyda olika saker i Sverige, det är liksom, har vi liksom cyklat väldigt länge, och det är ju inget konstigt att jag tar en cykel till jobbet. Alltså en medelålders kvinna som jobbar på ett universitet tar cykel, det är ju ingen som tycker det är konstigt. Jag har en del av mina internationella studenter säger liksom att det här är ju helt sanslöst att du tar cykel till jobbet. Hade du varit hemma i var de nu bor, så hade man absolut tagit bilen, eller man kanske till och med haft en chaufför eller något sånt där. Så att det betyder olika saker i olika sammanhang. Och när vi pratar om då den här politiska och äventyrscyklisten, så är det liksom inte politik i partipolitisk sådär, utan mer vad betyder den här liksom i det sammanhanget? Hur använder man cykeln för att få fram sina, ja, sprida olika frågor eller så? Man tänker sig för arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, så alltså det var ju cykeln som överhuvudtaget förändrade Sverige. Sverige hade inte sett ut som det gör idag utan cykel. Äventyrscyklisten som jag då har funderat kring det här, alltså det handlar både om att göra sådana stora folk som cyklar till Himalaya och så cyklar de upp så, men det är också det här liksom barnet som lär sig cykla, att man vidgar sin värld, och det tycker jag är så intressant, hur det gör för liksom, vad betyder det att kunna cykla? Jag har precis gjort en studie, jag har hållit på och läst arkivmaterial där människor har berättat om cykeln i sitt liv och hur de har liksom använt den. Nu är jag igång och ska, som är, ja, det är jättespännande, med sådana här cykelkurser för vuxna som lär sig cykla.
Ja.
Och det finns ganska mycket sådana nu. Cykelfrämjandet har sådana här kurser, och det finns andra också som har det. Framförallt är det invandrarkvinnor som lär sig cykla, från Mellanöstern och Nordafrika och så. Men det finns ju också andra som inte kan cykla. Men vad det gör att plötsligt kunna cykla, att alltså det vidgar ens värld, både fysiskt och mentalt att liksom
ja.
Läsa det här.
Nej, men det stämmer. Det har jag tänkt på tidigare, men verkligen det där med tillfället i livet då man lär sig cykla är kanske på ett sätt ännu viktigare än när man börjar skolan. För ja. Då, jag vet, det finns en SAS-reklam som går nu om en flicka som cyklar ut på en grusväg och en pappa ja. Som säger go, 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 find future, find the boyfriend, find. Ja. Och han blir helt galen liksom när han ser henne cykla ja. Iväg. Och jag kände så mycket i bröstet, för jag har en 8-årig dotter som lärde sig cykla för några år sedan, och jag hade exakt samma känsla när hon drog iväg att åh, lycka till, så här
ja, precis. Nu. Ja. Precis, och det är ju liksom, de flesta människor minns ju när de lärde sig cykla. När vi har forskat kring det här med, alltså bett folk berätta om hur de lärde sig cykla, och så, nästan alla människor kommer ihåg sin första cykel. Ja, den var en blå Monark och det var pappa som sprang bakom och så, alltså man minns detta, det är en jättestort steg i världen. Ens liv så här. Och jag har varit med nu på en, jag har precis börjat det här projektet nu, den här delstudien med cykelkurserna, men jag har varit med på en sån och det var helt fantastiskt att se de här människorna som har lärt sig cykla. Hur, liksom, detta var i en park i Malmö en mörk decemberkväll, och de cyklar runt och de hade gått kursen så de kunde cykla, och alla var så glada. Jag har aldrig sett så många glada människor. Jag var glad och ledaren var glada. Otroligt häftigt faktiskt. Och så tänker jag att det här gör ju någonting med både möjligheterna, alltså kan man cykla så kan man också, man kan till exempel jobba inom hemtjänsten, har jag väldigt mycket cyklar nu, om man minst jobbar i en stad så cyklar man till sina vårdtagare. Man har tjänstecyklar, vi har här på universitetet och så. Det gör någonting med möjligheterna, men det gör ju också någonting med liksom, ens självförtroende. Jag har lärt mig bemästra det här. Alltså. Mm. Och här är det intressant att se just kvinnor och cykling, för att det finns liksom en lång historia med kvinnor. Så det var ju inte helt accepterat när cykeln kom. Är det okej för kvinnor att cykla? Liksom, ja, och det var mycket så liksom, medelklassen uppåt, som det var mycket cykling där bland kvinnor. Så, men är det helt okej? Eller det fanns lite sån här, ska man cykla i kjol? Kan man liksom, eller man ska ha speciella byxor. Är det okej för en kvinna att cykla i byxor? När vi talar då förra seklet. Så.
Mm, mm. Det jag tänkte att du var inne på tidigare här med vilken status cykeln har, lite beroende på så här, som här i Norden skulle jag säga att det kanske är ett tecken på att man är modern eller progressiv, så att man väljer att cykla eller i alla fall det är inte, men fast i många andra länder i världen så uppfattar jag det att det snarare är ett fattigdomstecken. Ja. För jag var för några månader sedan på Trinidad och där kör man nästan alla bil, och såg man någon på cykel då var det en hemlös i stort sett. Alltså, och jag tänkte, kan man våga sig på någon sån här slags cykelindex? Alltså att vi skulle hitta någon slags samband mellan cykelns status och utnyttjande i olika klasser och hur långt man har kommit på andra områden i samhället. Hur progressiv man är på andra områden.
Mm.
Förstår du min
tanke? Ja, jag förstår din tanke. Jag vet inte, men jag tänker så här att man, alltså det finns ju en cykelhistoria i olika, den ser olika ut i olika länder. Danmark som inte har någon bilindustri har en väldigt lång obruten cykel, alltså det är ju ett av världens ledande cykelländer. Holland har ju också väldigt mycket cykling, så det ser olika ut i olika länder, historien där. Alltså om man säger Danmark, Sverige, Holland, Tyskland, väldigt mycket cykling. Vardagscykling så, och den har liksom gått lite upp och ner, men den har inte så här. Cykeln är ett vardagsredskap. Liksom. Tittar man på Frankrike och Italien som är stora cykelländer i cykelsport, så är cyklingen där lite, det är träningsredskap, det är barn som cyklar. Det är liksom ingenting, du tar inte cykeln till jobbet. Nej, på det sättet. Det. Och så kan man se Kina som är ett, har ju varit ett enormt stort cykelland, alltså där man verkligen cyklar i, till vardags. En ökad medelklass, alltså då man använder det också som en sån distinktion att inte cykla.
Men då fjärmar man sig för det, för att markera att man har kommit någonstans.
Men sen kan man ju tänka sig också att kommer man vidare där nu? Ja, nu kanske det blir nästa steg. Nu ska man cykla, för att då visar man att man har alltså, ja. det kan vara, det är inte så enkelt att man säger att det ser likadant ut överallt, utan det kan betyda olika saker. Men jag menar, det är helt rätt att i många länder så är det den som inte har råd med en bil har en cykel eller åker kollektivtrafik, medan i vissa ställen så är det liksom ett statement, jag tar cykeln.
Jag vet att du också är intresserad av, eller tittar på cykelns betydelse i olika faser i livet. Vad är det här? Hur ser de här faserna ut?
Jo, ja, men det tänker jag så här. Det är väldigt så här, man ofta hör att så, ja, men det finns cyklister och så är det fotgängare och bilister. Och så tänker jag, men det är ju inte sant. Liksom. I Lund så är det då ganska mycket tjafs mellan, ja, det är det i Malmö och på andra håll också. Men, så här, liksom,
men Lund har ju på något sätt mutat in sig som cykelstaden. Har de inte kanske för att vara bäst på cykling?
Nej, men för ändå, att det finns många cyklar. Ja. Och det är för att vi har väldigt många studenter också. Som då, och det är en gammal stadskärna, det är svårt att köra bil i den. Så. Men man säger, alltså, det finns en sån här, dessa cyklister som är så jobbiga, eller dessa fotgängare eller så. Precis som om människor bara var det ena eller det andra. Jag menar, jag både går och cyklar och kör bil, och ibland åker jag tåg och buss och så. Så att det är det ena, att jag tycker att det blir väldigt konstigt att man talar om cyklister som skulle vara någon egen liten grupp. Sen finns det då, precis som om alla cyklister var likadana, det är de ju inte. Alltså, när jag cyklar till jobbet, vilket jag gör varje dag, så har jag min utrustad med cykelkorgar och grejer så jag kan ha alla mina saker. Men sen ibland så är jag ute och cyklar mountainbike. Då skulle jag aldrig cykla på min vardagscykel. Och då är jag ju en helt annan sorts cyklist. Då är jag så här liksom lite mer,
det sportiga.
Ja, lite mer äventyrlig. Men så att samma person kan ju vara olika slags cyklist samtidigt, om man säger så. Men det är ju också olika i olika faser av livet, det här att nu har jag ju inga barn på cykeln, men det hade jag ju. Och jag hade liksom 3 barn som skulle fraktas till dagis samtidigt. Och det var ju ganska invecklat med en cykel. Då behövde jag ju ha en annan, liksom, ja, den ene började då cykla själv, och då måste vi ju ha cykelvägar. Jag vill ju inte typ cykla i trafiken med
det,
honom.
Då är det mer ett logistiskt verktyg.
Precis. Och sen så är det ju då, jag menar, nu är jag i en fas av livet där jag kan ut och cykla mountainbike. Jag behöver liksom inte fixa en barnvakt, utan jag gör det när jag vill det. Så att cykeln har olika roller i människors liv. Och därför är det viktigt att tänka på det i cykelplanering. Oftast när det är sån här trafikplanering så pratar man om att det är ungefär som man ska ta sig från punkt A till B. Och alla vill göra på samma sätt. Så är det ju inte. Den som cykelpendlar mellan Malmö och Lund vill att det ska gå fort. Och de vill inte ha en massa småbarn på den här supercykelvägen man planerar nu. Klart att man inte vill, för att då vill man att det ska gå fort. Men har man småbarn så vill man inte ha en massa racercyklister och snabba pendlare. Nej. Så att det finns liksom olika cyklister, och den här kan se olika ut i samma människas liv.
Ja, men är man inte i ett läge just nu vad gäller cykelplaneringen att man... att man har många olika typer av cyklister som rör sig ungefär i samma fält, och att man borde tänka på att man kanske skulle differentiera det, ja, på något sätt. För att jag kan ju ibland irritera mig på när det kommer såna här lådcyklar och far fram med eldrift på, för då tycker jag att Nu beter ni er faktiskt som ett motorfordon nästan, men ni befinner er här, kommer som en pansarvagn och plöjer undan mig här, och då ska ni inte vara här hos mig. Nej. För jag trampar av egen kraft. Då får du hålla dig där. Så, ja. Alla fall på morgonen när det är regnigt så blir jag så arg. Och då, men det finns ju någonting i det där, att det är inte så självklart bara för att det här kallas cykel så ska det vara bland cyklarna.
Nej, precis. Och det är ju också en sån här problem med cykel, att vad är jag, ett fordon eller är jag en fotgängare eller vad är jag? Alltså, finns det en cykelväg ska jag vara där, men jag får inte cykla på trottoaren, men jag får inte heller cykla, alltså det är ibland är det lite svårt som cyklist att veta, vad ska jag vara, vem ska jag, liksom, ska jag buntas ihop med fotgängarna på gång- och cykelväg, eller ska jag vara bland bilarna, så. Och de här elcyklarna är ju jätteintressant hur snabbt det har gått, liksom. Det är bara elcyklar överallt. Och första gången när de kom så kände jag så här, oj vad de cyklar förbi med allihop, så är det dålig kondis. Och så insåg jag, okej, de har lite hjälp.
De fuskar, det är det de gör.
Men där är ju då vad heter det, sådana lådcyklar med el
batteri,
ja, där tror jag att här kommer det nog bli lite problem. Alltså om ju fler sånt, det, vi vill ju att folk ska cykla. Det är ju bra ur miljö och allt möjligt. Så. Men om alla ska cykla så snabbt, så vad ska då, liksom, ska man då krångla sig fram där jämt till dem, och så kommer de här små barnen på sina nyblivna cyklister. Så, alltså det kan bli lite problem.
Mm, mm. Ja, det är bra att du säger det. Då får jag vatten på min, på min kvarn där. Nej, men jag tänkte det här med att cykeln, den här glädjen som du berättade om i parken där, att det finns någonting med cykeln som ju att insatsen i energi ger en nästan oproportionerlig fart. Vad snabbt det går för den här lilla insatsen. Det finns någonting lite magiskt med cykeln.
Visst gör
också.
Det. Och det är ju en sån här, alltså den här med glädjen i att cykla. Jag tycker att man ska liksom lyfta fram det lite mer. För att när man pratar om, eller man säger, men ofta i liksom diskussionen kring cykling säger det så här, ja, men det är så hälsosamt och det är också liksom ekonomiskt och det är bra. Och så. När folk berättar om, eller ska spekulera i varför andra människor cyklar, så är det oftast för att det är så hälsosamt. Men när de själva berättar varför de säger, fast jag gör det för att det är mycket mer praktiskt, för att det är liksom närmare till dagis med cykel än med bil och så. Så den praktiska biten är viktig för människor. Man tror att alla andra gör det för att hälsa, men själv gör man det av praktiska skäl. Sådär. Men glädjen där är ju också att det är väldigt kul. Alltså det är ju roligt att cykla. Nästan allt, kanske inte i hellregn och sådär. Men...
Du, vidare. Det är väldigt tvära kast här. Som det verkar vara i ditt forskningsliv också.
Det finns en röd tråd.
Ja, men den har vi redan. Ja. Den nämnde vi från början, så den tar vi med oss. Jo, jag hittade en spännande artikel här på din forskningsportal som jag blev nyfiken på, som du publicerade så sent som 2017, alltså förra året. Och den heter Att skapa ordning, den systematiska samlaren.
Alltså det här är, just den här artikeln då ingår i ett temanummer av en tidskrift där vi var fyra personer som skrev om samling ur lite olika perspektiv. Jag tittade på den här systematiska, så var det en som tittade på problematiska samlare, sådana här hoarders och så. Och, alltså olika aspekter av privatsamlare. Så då. Och jag tycker ju då att det här med samlare är en sån här liksom, ett litet ämne som dyker upp för mig hela tiden, som jag inte tidigare har skrivit om, men som liksom funnits med mig hela tiden i min forskning, och som jag kanske skulle vilja gå lite vidare med. Sen är det ju så att jag, förutom att jag är etnolog, så är jag alltså då lektor i arkivvetenskap också, och där är det ju väldigt mycket kring samlande, men mer på ett liksom professionellt sätt. Mm. Men jag tycker det är jätteintressant det här med hur man skapar ordning och hur man strukturerar sitt... sitt liv eller sin vardag eller sitt intresse. Så att jag har då gjort, i det här bygger det på intervjuer med framförallt två personer som är stora samlare och hur de har tänkt kring sitt material och så.
Hur många personer sa du?
Det var två, eller det är två intervjuer, men sen är det ju liksom en massa annat material. Men jag intervjuade två samlare och hur tänkte de kring det här, och sen så har jag då liksom tittat på annat material också kring samlande. Arkivmaterial och där folk berättar om sitt samlande och så.
Men de här två, skulle du säga att de hade ett hälsosamt förhållande till sitt samlande?
Ja, det tycker jag. Jag tyckte alla de här, de personer som är med i studien är väl hälsosamma. Så. Men de här två var intressanta just därför att jag gjorde, man kan inte göra, för en liten artikel kan man inte göra hur många intervjuer som helst, så då gjorde jag två därför att vi gick lite djupare in på det med de två. Och de har samlat väldigt många olika saker i sina dagar, så att det var därför de var intressanta, hur de har liksom strukturerat de här samlingarna. Det som är spännande med samlingar är ju liksom lite den här gränsen, när blir mycket för mycket?
När går man över gränsen? Precis. När blir det liksom ett analt beteende?
Ja, och vem är det som bestämmer det? Alltså det kan ju vara så här att jag tycker att jag har ett hälsosamt samlande, men min familj tycker att det är problematiskt. Sen är jag ju inne då på just den här hur man strukturerar
det. Ja, just det. För det finns ju, jag tänker att det finns två typer av de som samlar på sig, eller jag tänker i alla fall, de hoarders kallas de, som samlar på sig. Och det finns ju inte så mycket struktur i det, inte utifrån sig.
Nej,
i alla fall,
precis.
Så ser man inte det. Men sen, och sen finns det de som samlar väldigt nitiskt strukturerat, som har koll på varenda minsta lilla nål.
Så. Ja, precis. Och de som jag då fokuserade på, det var ju de som själva inte tyckte de var problematiska, och inte jag heller egentligen tyckte de var. Det fanns en annan artikel i det här teman som handlar om just de som var problematiska. Men de här, alltså för dem, de hade samlat på många olika saker, de här två personerna då. Men ändå liksom hade en struktur på de olika sakerna. Och sen så var det liksom att det var själva samlandet som var det viktiga. Sen kunde de göra sig av med en samling när den var klar. Liksom. Det finns ju många som inte kan, man bara fortsätter och fortsätter.
Ja, så du menar att innehållet var inte primärt?
Nej, just när de höll på var det det. Men det var kanske mer liksom hur man ordnar upp den och den här jakten på att hitta de här olika sakerna. Och så. Alltså, samlandet är så mycket mer än bara prylarna.
Mm.
Och där kan jag se liksom en parallell till det här med arkiveren, att ordna upp den här liksom strukturen och att hur ska man hitta i sitt material. Och jag är ju lite sån själv, jag samlar inte på något specifikt just nu, men jag har samlat mycket på olika saker mina dagar. Och då är det just de här att göra de här listorna, förteckningarna, det är det som är det roliga.
Grotta ner i det.
Ja, liksom. Precis. Men, och då kan man egentligen samla på vad som helst, alltså om det är suddgummi eller om det är veteranbilar, någon slags struktur.
Du, nu har vi åtminstone ätit upp hela första lagret på alla dina asken. Men vi har ett lager till, men vi tar inte upp det nu, utan vi sparar det till en annan gång.
Mm.
Jag är mätt och belåten. Det var väldigt trevligt att få träffa dig. Lotta höll jag på att säga, men...
Ja, men det får du säga.
Jag säga nu, efter en timmes snack så kan jag säga det. Tack så mycket.
Tack.
Och hej då alla ni som lyssnat på Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och forskaren idag var etnologen Charlotte Hagström. Till sist ett ord på vägen. Man kan, som Charlotte Hagström konstaterade, använda cykeln på många olika sätt och för olika ändamål. De två vanligaste är att man ska transportera sig själv från en punkt till en annan. Kanske till jobbet eller till dagis eller till en vän. Det andra är att man ger sig ut och sportar. Man drar på sig åtsittande kläder och rullar ut på landsvägen med sina 100 växlar. Jag skulle vilja slå ett slag för en tredje slags cykling. Hojningen. Att hoja innebär att man drar omkring på cykeln så där lite vind för våg och ser sig omkring. Lite som att flanera, fast på hjul. Hojningen har inget mål, ingen destination eller avsedd hälsoeffekt. Den är bara underbart betydelselös. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.